Ja, du vet att barnen kan få gå ner hvis det är lyst, men de har lov att sitta här uppe också. Jag vet inte om dere har hört om det eller sett det, men det finns en norsk film som heter Kunsten att tänka negativt. Är det någon som har sett den? Nej, inte hört om den heller. Ingen som vill höra om den heller. Kunsten att tänka negativt, det är ju lite speciellt titel då. Jag hörde faktiskt en gång en preken av han Thomas Ålekjær som hade det tema, kunsten att tänka negativt. Och det var någon som stussade lite över det, liksom överskriften på en preken, för vi är så vant i att höra om tema som kunsten att tänka positivt. Se det lyse i vardagen och en världen som är vanskelig. Se lyst på tillvärelsen. Och i den preken där, då, Thomas sin preken, så var det ju inte hensikten att folk skulle börja att tänka i negativa banor. Det var inte det som var meningen. Men det att leva ett liv som är sant, ett liv som är äkta och ett liv som är ärlig. Och jag har lust idag att snacka om något som går lite i samma spår då. För vi människor, vi har ofta en tendens till att gå från en gröft till en annan. Det finns någon som tänker att kristenlivet är alltid det är tungt. Det handlar om självuppoffring, det handlar om allvar och det handlar om tårar. Men det är ju inte sant att det bara är det då. Och så har vi på den andra sidan en tankegång som säger att kristenlivet är beständig fest och glädje. Det handlar bara om att tro, det handlar om att se positivt på livet. Men visst det är nästa spåret, så kan det också bli galt. Och det är sant att Bibeln uppfordrar oss till att tänka på det som är gott och hålla fast vid det gode. Men, hvis vi får nästa bild här, så är det sånt att felaktig positiv tänkning kan faktiskt bli en flykt ifrån verkligheten. Och därför är dagens tema, som du såg där på det förra bilden, med bena planta i verkligheten. Så vi inte lever i ett liv som är en flykt från verkligheten. Det finns ju många svar och lösningar i livet som inte kommer från bara det och tänka positivt. Tvärtemot så kan de viktigaste och mest kreativa och kanske mest rättningsgivande ögonblick för människor och i historien också ha kommit ut av ett tillfälle av frustration, förtvivlelse, förvirring eller bekymring. Felaktig, missförstått som positiv tänkning kan göra faktiskt att vi römmer från ansvaret eller inte vågar att ta de beslutningar som vi borde. Kanske vi fejer bara liksom problemet under teppet. Problemet som egentligen borde varit konfronterat. Problemet som man kanske borde snacka om, ta tag i. Enten det gäller ekonomi, eller i äktenskapet, eller i menigheten, eller vardagslivet ellers. I värsta fall så riskerar vi att undertrycka både våra egna känslor och andras känslor. Och istället för att bringa Gud in i situationen, så römmer vi istället från situationen, kanske också under ett påskudd att vi stolar på Gud, det ordnar sig. Det går bra. Vi löser för exempel inte världens fattigdom bara genom att tänka positivt, men genom att engagera oss och låta det verkligen beröra oss. Vi löser inte dålig kommunikation i äktenskapet genom att tänka positivt, men genom att inse det och ta tag i det. Vi löser inte mobbing bland ungdom genom att tänka positivt, det går bra. Men genom att ta tag i det, göra något med det och följa upp det. Och vi bygger heller inte livsnära, aktuella menigheter ved att bara tänka positivt, det går bra. Men ved att vara ärliga med tingens tillstånd och våga och ändra på det som bör ändras. Och nu kommer då bibelordet som du har väntat på. För det är en preken ut med bibelordet, ingen preken. Det får du upp här. Det är från andra Korintherbrev, kapitel 7 och vers 8-11. Paulus säger: för själv om jag gjorde det sorgfulla med brevet mitt, så angrar jag inte på det. Själv om jag först angrar på det. För jag ser ju att det samma brev gjorde det sorgfulla, själv om det bara var för en kort tid. Nå gläder jag mig, icke över att dere blev gjort sorgfulla, men över att dere blev gjort sorgfulla till omvändelse. För dere blev gjort sorgfulla slik Gud ville, för att dere icke skulle lida tap på grund av oss i Noe. För den sorg som är efter Guds vilje virker omvändelse till frälse, och det vill den icke angra på. Men världens sorg virker död, för se vad nettopp detta förte till att dere blev sorgfulla efter Guds vilje. Det blev skapat ett stort allvar hos dere. Jag försvar, jag harme, jag frykt, jag längsel, jag iver, jag till och med straff, står det. Och det här avsnittet kan ju höras väldigt som där tungt och tufft och vanskeligt, men det handlar inte om att Gud sätter käppar i hjulet för oss, eller gör livet vanskeligt för oss, för att liksom ge oss en lärepenge. Men det fortäller oss att det finns en sorg, hvis vi kallar det sån. Alltså en form för smärte eller vanskelighet som vi icke är ment att flykta från eller bara bekänna bort, men som är ment att skapa något i oss. På samma måte som det finns folk som icke är förnöjda om det icke blir försynt allvar, tårar och omvändelse, så finns det de som bara vill höra om hur Guds välsignelse strömmar över oss. Och någon kristna önskar kunna höra slike positiva ting. Men han Thomas Ålerskär, han sa också i den samma preken där, så bra uttryck, att Gud, han ger oss icke bara kaka, men han ger oss hela uppskriften. Han ger oss icke bara miraklerna, han ger oss visdom till att ta rätte valg i våres vardag. Slik att vi icke alltid tränger att vara avhängig av ett mirakel för att ting ska ordna sig. Det är icke i en värld situation vi bara ska tänka positivt och låta som om allt är grejt och hoppa att det ordnar sig. Någon vanskligheter är vi tvärt emot ment till att gå in i med all smärten som det innebär, för det skapar något fantastiskt på den andra sidan. Ett äktenskap som sliter blir inte helbreda med att tänka att det ordnas, det blir något bra. En bedrift som går i minus går inte i plus bara att tänka att det går över, tänk positivt. Det krävs att den sätter sig in i den smärta som är där och uppdaga att något inte är faktiskt i skönaste orden, och en villighet till att gå igenom smärtan för att det ska bli bättre. Och många äktenskap har strandat nettopp därför att man inte har varit villig till att ta tak i utfordringarna som är med olika förväntningar, olika prioriteringar och olika behov. Och istället för att snacka samman och jobba sig igenom till en lösning, så har både respekt, som har både respekt och förståelse för den andra, så sitter bägge benhårt på sin hållning och hoppar att ett mirakel ska ske. Och som oftast det miraklet hoppar på, det är att den andra ska förändra sig. Men det sker inte något av mirakel om inte någon tar tak i det och tör och snacka om det. Kan vi ta nästa bild? Paulus säger att den sorg som är ett av Guds vilje virkar omvändelse till frälse. Och när vi snackar om omvändelse så förbinder vi ofta ordet med synd och att någon har gjort något galt och ångrar sig. Och rent konkret så betyder det grekiska ordet för omvändelse att få ett nytt sinn. Alltså tänka nytt och annorledes. Och i olika sammanhang så kan det också betyda att vända sig tillbaka till något. Det kan betyda att bry sig eller ha omsorg för en sak. Och det kan också betyda och snu eller vända om och skifta rättning. Han kom där med lyse håret som du ser. Vad heter han, Erik? Det är en russe. Helt riktigt. Det där är Roman Pavlyuchenko. En russisk spelare som vi stocker huskar tillbaka i EM i fotboll för några år tillbaka. Gjorde Ryssland det väldigt bra. Men han fick besked av då Rysslands landslagstränare: du, hvis du vill vara med till EM, så må du komma i bättre fysisk form. For han var en veldig talentfull spiller. Teknisk og god. Men han var lat. Og Gus Hiddink, som var Russland-trener, sa du må komme deg i form, skal du være med på laget i EM, så må du skjerpe deg. Og han begynte å trene. Og det var ikke noen som ble glede. Joho, så deilig. Han løpte masse, han trente hardt. Han kom med til EM, han gjorde det veldig bra. Og studier som de har gjort, de kan jo måle hvor mye hver spiller løper i EM. Han løpte mest av alle spillerne hele EM. En omvendelse i hans tenkemåte og en omvendelse i hans handlinger leder til at det kom noe godt ut. Og snu på ordet sånn her omvendelse og skifteretning, det handler ikke om å gjøre Bibelen snillere eller ta bort kraften i å omvende seg til Gud. Det er kun en sånn objektiv forståelse av hva ordet faktisk betyr. Og når Paulus snakker om sorg som leder til omvendelse, er det ikke snakk om at vi innerlig må angre vår synd, men det handler om å gå gjennom smerte, gå gjennom vanskeligheter på en slik måte at det skaper en ny tankegang i oss, eller at det får oss til å skifte retning og få en helt ny forståelse av en sak, eller at vi begynner å bry oss om eller få omsorg for noe. Alle oss vet sikkert hvor vanskelig det er å bryte en vane, eller snu en vane, forandre på noe. Har du blitt vant med 3 kakestykker til formiddagskaffen, så er det ikke så lett å snu den vane. For da vil det være noe som mangler der når du sitter med den skorpa, eller den kavringen. Det er ikke det samme. Og du må slite litt for å snu det der. Skal du slutte å røyke, så sier de også at det der er tøft, for at kroppen er vant til det. Og hvis du skal begynne med et sport i liv, som han Roman Pavlyuchenko måtte, så vil det kreve både prioritering, det vil kreve smerte, det vil kreve stive muskler, før kroppen din blir vant til det. Og på samme måte så vil det være utfordrende for en menighet å tenke nytt, kanskje til og med skifte kurs, derfor at det vante, det er trygt, det er bekvemt. Da trenger det ikke gjøre noe, da kjenner det til alt. Men forandring vil alltid skape spenning, det vil skape usikkerhet, og det vil kanskje til og med skape smerte. Kan vi ta neste bilde? Det finnes en fare for at hvis, for en sånn her falsk positivitetsflukt, hvis vi kaller det sånn for enkelte av oss. Mens det for andre av oss, så finnes det en fare for å male alt grått og dystert. Og det avhenger av både personlighet, hva vi har blitt fora med, og hvem vi omgir oss med. Men begge holdningene vil lede til en båt som går med skjev vektfordeling. Det vil si, det vil være som et liv som ikke er i balanse. Kan vi ta neste bilde? Det var en venn av oss som hadde et hus med en kjeller som ikke hadde full takhøyde. Og for å ordne på det da, så begynte de å grave dypere, og de bar ut masse stein. De bar ut masse jord og fikk etter hvert full takhøyde. De støpte gulv, de fiksa vinduet, de slo opp panel, innreda rommet og fikk etter mange måneder med mange kveldsarbeidstimer, så fikk de en kjeller med flere fine rom klare. Så ble det plutselig vår og vår løsning 2010. Og plutselig var den kjelleren full av vann. Og i en slik situasjon så hjelper det ikke å tenke positivt. Det går bra. Det ordner seg. Det hjelper ikke å håpe på at det vil ordne seg. Og det hjelper ikke heller å gremme seg over at en overså dreneringen når en begynte med det der. Og det hjelper ikke heller å rømme fra alt. Det eneste som hjelper er å gå inn i den smerten som det er, brette opp armene, se sorgen og elendigheten der i kjelleren, rett i ansiktet, og begynne å rive og ordne opp. På samme måte kan det være for oss i ulike relasjoner, både på jobb, hjemme, menigheten. Det finnes tilfeller der det er fint med positiv tenking, men det hjelper lite om det ikke fører til handling. Og iblant så er det en smerte for meg å innse at jeg har hatt feil holdninger, kanskje jeg har hatt feil handlingsmønster, kanskje jeg har hatt feil fokus, og iblant er det en enda større smerte å prøve å forandre på det. Men som Paulus skrev, det vil en ikke angre på. Kan vi ta neste bilde? Det finns alltså en sorg, står det, som är efter Guds vilje. Men då må vi inte falla i den gröften att vi tror att livet med Gud bara är sorg och allvar. För då har vi kommit fel. Jesus han kom, som han inte sa så bra här, för att vi skulle få liv och det i överflod. Och ett liv för döden. Han säger också att han kom för att vår glädje skulle bli fullkommen. Gud är för oss människor och han vill att vårt liv ska vara fyllt av glädje och goda ting. Men ibland för att komma in i den fullkomna glädjen må vi ibland kanske igenom till och med någon smärtefulla processer. Det finns ting, det finns hållningar, det kan finnas vanor och handlingar som inte är bra för vårt liv. Och det kan vara en sorg och det kan vara en smärtefull process att komma sig ut av dem och vända sig bort från det och få ett nytt fokus. Men frukten av processen vill skapa liv. Kan ta nästa bild. Det står i Filipperbrevet 2:13. För det är Gud som verkar i er både och ville och virke för hans gode vilje. Den som vill leva ett liv med Jesus och bruka tid i lag med ham vill bli påverkad av hans hållningar och värdier. Därför handlar inte ett slikt budskap om att ha bena planta i verkligheten om att nu må vi ta oss virkelig i kragen i egen kraft. Gud vill virka i den som håller sig till ham. Och min uppfordring till oss är varken normal i verkligheten bara grå och heller inte att flykta ifrån verkligheten men att törre och leva mitt i den med alla utfordringar som den bjuder på. Ta tak i den och samman med Jesus gör något med den. Och jag tror att det är att vara bevisst på att livet innehåller processer av smärta och sorg med en omvändelse som mål. Det vill hjälpa mig att tackla utfordringar och tuffa situationer som är möjligt och se mig själv i ett riktigt lys. Jag vill ta sista bilden. Jag har en fantastisk kone. Men hon är inte fullkommen. Men är heller inte fullkommen. Jag har många goda vänner. Ingen av dem är fullkomna. Men är inte heller fullkommen. Det finns potential för utveckling för oss alla. Och Guds ord säger att Gud står de stolta emot, men de ydmyka ger han nåde. Det går alltså an att leva med ydmyk sinn och likväl heva hodet och vara klar över att vi är inte perfekt. Det är inte grund till att gå och hänga med hodet. Vi är underveis allesammen. Vi är på väg och vi vet att hoppet är inte ute själv om vi uppdagar ting som vi må jobba med oss själv och jobba oss igenom. En naturlig konsekvens av ett långt liv med Jesus vill vara större tålmodighet, överbärenhet och nåde överför andra människor därför att en själv har sett sitt behov av Guds nåde. Och så är det så gott att veta att den Guds nåde, det så den räcker upp till skyarna, den tar aldrig slut, den har aldrig någon gränser som säger nu har du brukt upp ditt mål av nåde. Det tar aldrig slut. Och den nåden, den möter Gud med hver dag. Må Gud hjälpa oss lika att vi kan möta andra människor med samma nåde. Mens vi står med bena, planta i verkligheten och törr att gå in i smärtefulla processer. Därför att resultatet ska vara något gott som kommer ut på andra sidan. Både i vårt personliga liv, i äktenskapet, familjen. Bland vänner, kollegor, naboer och i menigheten. För sådana situationer så kan det ibland vara nött att gå igen. La oss ha bena planta i verkligheten. Tack Gud för att du är en Gud som aldrig sviktar. Tack för att du virkar i oss till både att vilja och till att göra det goda. Tack för att det är sant att när vi är samman med dig och brukar ett inlag med deras vill ditt liv mer och mer.